Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i predikotexten på palmsöndagen. Så skriver evangelisten Johannes i det 12:e kapitlet och från den första versen. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav den åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sade då: låt henne vara, hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, idag firar vi palmsöndagen, och den här söndagen har ju fått sitt namn av att man vid Kristi intåg i Jerusalem tog palmblad för att hylla hans väg in i den heliga staden. Men hyllningen hade sin bakgrund. Människor kom ut till Betania där Kristus hade stannat i Simon den spetälskes hus för att äta middag tillsammans med lärjungarna Maria, Marta och Lazarus. Man var nyfikna därför att ryktet hade spridit sig om hur Kristus uppväckt Maria och Martas bror Lazarus från de döda. Det är alltså hos Lazarus och hans systrar som berättelsen börjar. Vi har kommit fram till den sista söndagen i fastetiden, den förberedande vandringen till påsken. Idag får vi skåda Kristus i stillhet med sina vänner innan han träder in i Jerusalems portar. Jesus var en kär gäst, och det står att man ordnade en måltid, en festmåltid för honom. Systrarna var förstås oerhört tacksamma för att de hade fått sin bror tillbaka i livet. Så en festmåltid var inte för mycket. Men den ena av systrarna förstod att vara tacksam inte bara för att brodern Lazarus hade kommit tillbaka till livet. I det judiska hemmet på den tiden så låg man till bords, lutad på armbågen i en halvcirkel. Hittills hade allt haft en naturlig, vardaglig prägel. Men någonting nytt inträder i handlingen. Maria kommer upp bakom Jesus och hon bryter upp en alabasterflaska med nardusolja. En sorts dyrbar parfym kan man säga, och tömmer ut hela innehållet över hans huvud och över hans fötter. Det unika med Marias handling var inte att man begöt en gästs fötter eller huvud. Det unika var att Maria inte använde vanligt vatten utan en hel flaska äkta nardus. Judas anger längre fram i texten värdet av den här alabasterflaskan med nardusolja. Den kostade 300 denarer. Och en denar på den tiden var en dagslön. Så hon offrar alltså ungefär en årslön för Kristus. Och inte bara det. Hon smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. En judisk kvinna fällde aldrig ut sitt hår för en man utanför det egna hushållet. Hennes ära satt i håret. Men inga offer var för små för Kristus. Hon tar sin ära och lägger den för Kristi fötter. Det huvud som smörjes skulle snart krönas och törnekronan som skulle uppleva smärtan i världens ställe. Hans fötter skulle snart gå den sista vägen och vandringen uppför Via Dolorosa, lidandets väg, för dina och mina synders skull. Och hans fötter skulle snart genomborras av spikar för dina och mina synders skull. Fanns då något tackoffer från människans sida som skulle ha varit för stort? Nej. Men det var inget offer för att skaffa sig gunst och ära hos Gud. Det var ett offer av tacksamhet. Hur skulle inte Maria kunna vara annat än tacksam? Hon hade ju hört ord som inte kunde köpas för världens skatter av guld och silver. Kristus hade sagt till henne förra gången som han hade varit hos dem: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Finns det något mer dyrbart här i livet än att veta att vi genom tron på Jesus, som kom för att friköpa oss ifrån synden genom sitt kors, att vi genom honom har evigt liv, att vi aldrig någonsin behöver vara rädda för döden, utan får ha vissheten om att vi är förenade med honom genom tron för all evighet. Hans fötter är stadda på vandring mot frälsningens dag, mot korset och uppståndelsens dag för dig och för mig. Hur värdefulla är inte hans fötter, vart enda steg han tar i ditt och mitt ställe. Han går inte för att vi förtjänar det, utan trots att vi är ovärdiga hans nåd och förlåtelse. Frälsningen i Kristus är totalt oförtjänt. Och ändå går han, därför att han älskar oss. Och i mötet med Kristus förvandlas vi till hans avbilder. När vi erfar hans dyra kärlek i det ställföreträdande lidandet, så fylls vi av kärlek till Kristus och till våra medmänniskor. När vi ser på Marias handling, så ska vi inte se på nyttan så mycket som på motivet. Är nardus bättre för trötta fötter än vanligt vatten? Nej, kanske inte. Huset uppfylldes av doften från oljan. Precis som doften av den dyrbara parfymen uppfyllde huset, så har Marias tacksamhetsbevis och uttryck för sann kärlek till Gud, som kommer ur den kärlek som Gud har visat oss i Kristus, uppfyllt hela världen. Ja, Kristus säger till och med i Matteus och Markus evangeliet: överallt i hela världen där detta evangelium predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Där kristen kärlek blir synlig i handling, så kan den vittna om den kärlek som Kristus har visat oss genom sitt dyrbara offer. Marias offer var ett uttryck för tillbedjan. På samma sätt så uppmanas vi i skriften att frambära våra egna kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Gud, han behöver inte våra offer. Men den som upplevt Kristi offer för oss på korset vill också i tacksamhet för honom offra sig själv. Kristus, han såg bortom nardusflaskan till Marias hjärta, för vilket en nardusflaska inte var dyr. Det är alltid motivet som ger gärningen dess värde. Sinai, det var ett vanligt berg tills Moses gavs uppenbarelsen från Gud på det berget. Och förklaringsberget var också ett helt vanligt berg tills Kristus uppenbarade sin härlighet på det berget. Det är först när Gud träder in i våra handlingar som de blir heliga handlingar, nämligen då Gud inger oss att älska av tacksamhet till Kristus. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta det som lades i kassan som han hade hand om. Lärjungarnas kassör, Judas, såg varken på Marias hjärta, hennes motiv eller på värdet av Kristi offer. Om Judas inte värderade Kristus mer än att han kunde säljas för 30 silverpenningar, hur bortkastad ansåg han då inte den 300 denar dyrbara nardusoljan vara? Lärjungarna skulle senare erfara varför Judas var så mån om alla slantar som kunde hamna i den gemensamma kassan. Johannes, han säger: det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta det som lades i kassan. Men det lät ju väldigt bra. Och här ser vi hur den onde lätt skaffar sig det som låter som goda skäl för sina onda handlingar. Det världsliga hjärtat kan aldrig förstå gärningar som är utförda i ren kärlek, men det lät ju väldigt bra. Och av Matteus och Markus så förstår vi att de andra lärjungarna också stämde in i judaklagan. Är inte detta slöseri? De fattiga skulle kunna få del av det. Så lät Judas motiv. Men vi vet att han ljög. Hans enda motiv var att han ville få dela pengarna själv. Finns det då något vidrigare än när människor försöker dölja sin ondska under människokärlekens mantel? Vi vet inte när Judas började odla tankar om egen vinning i lärjungaskapets krets. Vi vet inte ens om Judas kanske en gång i tiden var en troende. Men vi vet att den synd som man odlar i sitt hjärta kan växa in över huvudet så att den alldeles får makten i en människas liv. Vi läser hos Jakob: var en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. När Judas anklagade Maria för slöseri så tar Kristus henne i försvar. Han tänkte inte på sig själv, fast udden i Judas ord också var riktade mot honom. Han tog till sitt hjärta detta att någon sökte störa henne i hennes kärleksgärning. Låt henne vara. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Maria var tyst och verkar inte ha någon tanke på att försvara sig. Det verkar som om hon inte tänkte att hennes gärningar var något märkvärdigt. Hon var istället glad för nåden att få tjäna sin herre och frälsare. Kristi lärjungar, de kristna, de behöver inte försvara sig när de som hatar Herren anklagar dem. Låt henne vara. Vilket dyrbart ord att få uttalat över sig av Herren Kristus själv. Tänk att ha en sån försvarare. Men vi ska veta att hör vi Kristus till, så är han verkligen också vår försvarare. Kristus har offrat sig själv för hela världens synd på korset av kärlek. Om vi litar på att vi är hans egna, och är vi hans egna, så säger skriften om oss, Zakaria 2:12. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Ja, den säger till och med, är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Och Kristus tar emot Marias tacksägelsegåva. Och det var också en påminnelse om hans begravning. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. Det var ju vanligt på den tiden att man smorde en döde med kryddor och doftämnen. Kvinnorna skulle ju senare försöka söka upp Kristus för att smörja honom. Men han visste att när kvinnorna skulle komma för att smörja hans kropp, detta sista tecken på hedersbevisning, så skulle det vara en ogjord gärning. Han hade ju denna söndagsmorgon som kommer, uppståndelsens dag, redan gått genom graven, uppstånden och förhärligad. Men hur blir det då med de fattiga som Judas talar om i texten? Jesus säger, de fattiga har ni alltid bland er. Men nej, har ni inte alltid. Gud säger genom profeten Moses, fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig, du ska vara villig att öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. Kärleken till Kristus, den är ingen introvert fromhet som kryper och gömmer sig i ett kloster. Kärleken till Kristus tar sig i uttryck att man visar kärlek i praktisk handling gentemot de behövande. Men det finns ingen motsättning mellan att visa kärlek och vördnad till Kristus och visa kärlek till dem som behöver vår hjälp, de fattiga och de behövande. Tvärtom så säger Kristus att när vi hjälper dem som behöver vår hjälp, då visar vi kärlek till Kristus. På domens dag frågar sig de troende, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem, amen säger er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Berättelsen om Marias gåva till Kristus är berättelsen om en frälsad syndares tacksamhet till Gud. Det är också Gud som har kommit till världen. Och det är också som Gud, sann Gud och sann människa, han ska hyllas av folket dagen efter. De hade kommit ut ur Jerusalem för att möta honom efter ryktena om Lazarus. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Han som kommer i Herrens namn. Hosianna. Det är på hebreiska taget direkt ur en hallelsalm. En lovsång som man sjung under påsken i Jerusalem. Och betyder Herre hjälp. Herre fräls. Herre låt väl gå. Om man läser Psaltarpsalmen i den här hallelsången så fortsätter den, välsignad var det han som kommer i Herrens namn, vi välsignar er från Herrens hus, Herren är Gud och han gav oss ljus, ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. De har sjungit om honom som kommer i Herrens namn, om Messias som ger ljus, om Messias som frälsar. Och nu kommer han. just han och hans kommande är kärnan i evangeliet. Det är inte människan som genom sina prestationer kravlar sig upp till Gud. Det är inte människan som genom sin egen tillverkade religion blidkar Gud. Nej, se, han kommer. Han kommer till oss. Den naturliga människan vill ha en frälsare som kommer för att reformera det politiska systemet. Som vill ge oss välstånd och rikedom. Som vill ge oss makt, ära och nationalkänsla. Men Kristus kommer inte så. Han kommer inte på en vit stridshäst den här gången. Frukta inte, du Sions dotter. Se, din konung kommer ridande på ett åsneföl. Han kommer till huvudstaden, Davids stad. Men han kommer inte för att peta ner Pontius Pilatus eller Herodes från deras troner. Han kommer inte för att sätta sig för att härska på en stentron i Jerusalem. Och för att trä en guldkrona över sitt huvud. Nej, hans tron är ett kors. Och hans krona är en krans av vassa taggar som sargar hans kärleksfulla ansikte så att blod rinner ner för hans kinder. Hans mantel är inte guldbroderad utan en purpurmantel man trär över honom för att gyckla med honom. Det är en sån kung som vi hälsar idag. En som inte vinner genom krig utan ger syndernas förlåtelse genom sin död. Men någon större konung har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Och något större rike har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. När vi människor oroar oss för hur vi ska duga inför Gud, glöm inte, han kommer till dig. Han kommer till dig. Om vi brottas med synden och skulden, glöm inte, han kom för att bära alla våra synder och all vår skuld. I honom äger vi full förlåtelse och nåd inför Gud. Låt oss se på honom idag. Denna palmsöndag. Se honom som kommer i Herrens namn. I skådandet av honom, i tron på honom, så föds också kärlekens gärning, trons frukt som sprider sin väldoftande lukt runt om i vår omgivning och ut i hela världen. Amen. Låt oss bedja. Tack, kära himmelske Fader, för att du idag har undervisat oss om kärlekens gärning som Maria i Betania bevisade för vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Herre, lär oss att följa hennes exempel och bevisa kärlek till dig i tjänsten för våra medmänniskor. Herre, tack för att du kom till oss när du red in i Jerusalem. Tack för att du kom frivilligt för att ta alla våra synder och all skuld på dig. Och tack för att du genom din död har friköpt oss, försonat oss med Gud och gett oss full förlåtelse. Tack för att vi genom tron på Jesus Kristus, vår frälsare, äger en fullkomlig rättfärdighet som består inför den helige Guden. Vi ber dig så, himmelske Fader, att du ska bevara oss genom din ande i denna tro ända till den dag som vi får lägga ner vandringsstaven. Amen.